life evig dårs älskling. Rasmus gillar sig Braff och Gosling. Patrik är kvar i 80-talet och Hannes är en hobby. Filmixen där de pratar om film. Filmixen där de pratar om film. Filmixen. Filmixen där de pratar om film.
Hallå! Jag tänkte hälsa er välkomna till ett litet bonusavsnitt av Filmixen. Vi har precis spelat in avsnitt nummer 60 och ja, vi noterar att Patrik här har en ganska gedigen Blu-ray och DVD-hylla som vi står och tittar på.
Ännu är det bara hälften av min samling.
Precis. Och vi tänkte i In Memory of Bergmans video göra...
Patricks video.
Ja, precis. Patricks video. Så,
jag känner mig hedrad att jämföras med Ingmar Bergman.
Ja, det är inte riktigt det vi gör. Men,
okay. Det är lite av, vi ska alltså försöka göra lite av en psykologisk profil här. Alltså liksom lista ut vem är Patrik Linderholm utifrån vilka filmer han har.
Precis. I sin... Och Patrik sitter ju här, så det blir inte riktigt som Bergman, för han är död. Men vi tänker väl så här, gå igenom hans filmhylla och fråga honom lite frågor. När köpte du den här filmen? Hur tänkte du? Varför? Och sen så kommer väl vi fundera lite runt kring det. Kring
de komma till någon form av slutsats.
Vi
så får ni gärna ge lite kommentarer till filmen också.
Vi kan ju säga det också faktiskt att Viktor Järner är också med idag. Och Patrik Lindholm. Inte bara Rasmus Folkman utan nu... Ja.
Vem bryr sig?
Ja, det är.
Så.
Men okej, okay, Rasmus, då kör vi då. Vad ska du börja med? Ska du ta ett exempel här? Vad har Patrik Lindholm i sin DVD/Blu-ray-hylla här?
Ja, alltså förra avsnittet så pratade vi om Looper, vilket är en sorts sci-fi film.
Ja, en sorts sci-fi, det
är en sci-fi film. Om man inte kommer till år 2044, är det en sci-fi då länge?
Bra fråga.
Eller 2074 blir det, men whatever! Jag noterar Blade Runner.
Ja, och det är den riktigt feta boxen är det ju med alla olika utgåvor av Blade Runner.
Och jag har bara sett, jag tror att det är Final Cut.
Final Cut är ju den som är mest alltså, erkänd kan man väl säga.
Precis,
som
och det är ju den senaste versionen också. Ja. Och den gick ju upp på bio, den fick ju en bio-release när den kom då va? Vad fan håller du på?
Jag gör lite läten från den så att det låter lite awesome. Att jag...
Men det är alltså fyra versioner av filmen va? Theatrical och sen så är det någon så här workprint-grej.
Jag tror att det står på diskarna där. Men jag tror att det är så här. Den theatrical amerikanska cutten. Ja. Sen finns en international cut.
Ja. International cut. Eller har de så här klippt bort alla
markerade
människor?
Sen finns director's cut. Och sen the final cut. Det är de fyra.
Va? Ingen workprint alltså?
Nej, jag tror inte. Nej. Genom workprint. Nej. Jag har sett originalkattet som jag såg på Cinemateket förra året någon gång, tror jag.
Den var inte så bra.
Och den är inte så bra. Den största skillnaden är ju mellan du ska tillägga att jag bara sett den och The Final Cut, inte Directors eller internationella utgåvan. Och i originalkattet så är det ju en voiceover från Harrison Fords karaktär.
Som har fått asmycket.
Den är så jävla usel. Alltså,
är det en voiceover som kommer tillbaka i filmen?
Ja, alltså, det är som en så här klassisk så här, deckar.
Typ av
alltså, den är ju väldigt noirig.
Liksom. Ja, jag såg den här mannen och jag följde honom in i dimman. Mm.
Typ lite sådär. Ja. Och så här, ja, jag tänkte på, jag undrade vad det här var för något. Jag gick hem till mitt hem och studerade det här med fotot och...
Jag tycker det låter väldigt intressant.
Ja, fast det är alltså...
Jag
kommer när jag såg första... Final Cut var den första versionen jag såg.
Ja.
Och jag störde mig lite på Harrison Ford redan då. Jag tycker han är väldigt okarismatisk i den där filmen. Han är väldigt tråkig. Alltså
som sagt, vi har ju snackat om Blade Runner. Både jag och Hannes är extremt stort fan av Blade Runner. Och där, då har vi snackat väldigt mycket om att det är en film som man måste se fler gånger. Och det har ju du gjort också.
Ja.
Men jag har bara sett Final Cut. Jag har sett den, jag vet inte hur många gånger jag har sett den, men många gånger i alla fall. Och den växer ju något fruktansvärt. Det hade 3 av 5 på den från början och nu är det 5 av 5 för mig. Så det är en väldigt intressant film. Och jag kommer ihåg, jag och Patrik snackade nu häromdagen om att just alla de här utgåvorna faktiskt nu kommer släppas på Blu-ray också. Vilket är väldigt kul.
Försöker Rasmus knulla med min stilbokutgåva av Drive.
inte helt oväntat faktiskt.
Jag har samma stilbok att gå hemma. Min bror har snott den. Kan han lämna tillbaka den om man lyssnar på det?
Men, så att det är väldigt... Jag tycker det ska bli skitkul när den här Blu-ray-utgåvan med alla Blade Runner-versioner släpps. För då ska jag faktiskt försöka se allihop.
Jag tror att den skulle inte kosta så mycket, eller?
Jo, den är...
Typ 300 spänn.
Ja, fast det är inte den, tror jag.
Jo.
Eller, ja, det är den, ja, kanske.
Mm. Så det är inte så farligt, faktiskt.
Nej, det tror jag ska köpa, faktiskt. Ja. Och sen, jag vet inte om jag sa att jag tror att jag ska köpa det.
Men om vi ska gå vidare här så har jag ett förslag här. Jag ser ju faktiskt...
Tillsammans! Ja.
Så jag ser ju faktiskt lite av en av mina Guilty Pleasure-filmer här.
Det har jag inte sett.
Som är Dominic Sinas Swordfish. Mm-hmm. Som kom ut 2003 eller något, va, tror jag. Jag ska kolla här på baksidan av filmen. Jag vet inte riktigt. Men jag vet inte, Patrik, vad säger du om den här Swordfish? Det är lite av en... hacker actionfilm kan man säga, och det är John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle i rollerna här.
Halle Berry.
Men det här med min dialekt återigen, alltså jag kommer aldrig
ifrån. Det är så jävla roligt. Nej, men alltså Swordfish är ju lite av en klassiker på något vis.
Ja,
för liksom våran generation. Ja. Alltså jag kommer ihåg när den kom, det var ju en film som typ alla såg.
Precis. Halle Berry visar brösten. Det är ju det absolut största med filmen.
Och filmens främsta scen där Hugh Jackman ska hacka sig in på, jag tror det är FBI's hemsida och få en avsugning samtidigt. Han måste göra det på typ under
och han ska hacka sig in på FBI's hemsida. FBI's hemsida är FBI-loggan och sen password. Så är det. Sen ska han logga sig in. Sen har vi ett otroligt tungt citat här från Aftonbladet på baksidan av filmen. Actionscenerna är ovanligt häftiga och snyggt filmade. Det är allvarligt.
Det säger Jens Pettersson.
Men alltså, sen tycker jag att John Travolta har ju otroligt kul i den här filmen. Alltså han är verkligen, han spelar ju, John Travolta spelar the main bad guy kan man säga. Fast alltså, han är väldigt karismatisk på samma gång. Han heter väl Gabriel någonting, va? Tror jag. Han har så här längre hår.
Försöker Rasmus ha sönder min Woody Allen.
Han har långt hår och slingor och extremt stora vapen har han. Så ja, jag får väl slänga iväg en liten mysig rekommendation där på Swordfish. Men du köpte den alltså för att det är, alltså du tycker faktiskt att den är bra också.
Jag anledningen till att jag köpte var att jag såg den när jag var rätt ung. Sen har jag inte sett om den på ett tag.
Nej.
Och så tänkte jag, nej, men den där vore ju nice att kanske köpa på Blu-ray och se om.
Ja, just.
Och ja, den är ju faktiskt rätt härlig.
Ja.
Det är en liten undangömd film.
Det är det.
Även fast det är lite av en klassiker. Men Rasmus var bra. Och så, det jag vet... Han försöker bygga ihop min Woody Allen också.
Det är intressant med den här Swordfish också, att jag vet att Hannes verkligen hatar den här filmen.
Gör det? Det känns som en film man borde...
Jag vet, jag tycker också det är jättekonstigt. Men det är samma där, Hannes tycker alltså om Downton Abbey. Och det är också så här någonting som inte går att greppa.
Han är precis, all great men are schizo. Så.
Exakt.
Det är en scen när Hugh Jackman får sitt lilla hacker-rum.
Med en massa så här...
med typ så här fem stycken olika... Ja. Så det var ju liksom en våt dröm när man var typ 13 och liksom...
Och de är liksom sammankopplade med varandra. Så det finns, när skärmsläckaren är på, så går den liksom igenom alla monitors här. Det är någon så här skärmsystem. Så
jävla high-ticket.
Jag kommer verkligen ihåg första gången jag såg det. Jag var hos min far på polisen som han gjorde. Och han hade så här tre monitors bredvid varandra och den här polisloggan som studsade vidare genom monitorerna. Och jag bara, oh my god.
Mm. Och sen finns det faktiskt jag har faktiskt hittat en av mina favoritlåtar genom alla tider via den här filmen, och det är just när han sitter i det där hackerrummet och ska bygga den här, han ska bygga ett virus, Hugh Jackmans karaktär. Ja, precis. Nej, men den heter The Frank Pop Ensemble, High Voltage. Så att den får ni jättegärna, alltså ni lyssnare, bara söka upp och lyssna på, för den är jävligt skön, alltså verkligen superskön.
Jag hittade den på YouTube.
Ja, så alltså, vi spelar den och så att den
spelar. Ja, ska vi se hur det låter kanske?
Så då ställer vi tillbaka Swordfish här, Patrik, så får vi se. Har Rasmus hittat något annat intressant här, eller? Efter Frank Pop Ensemble här är på gång.
Ja, vi kan ju se
här. Nu ska vi lyssna.
Det hörs.
Ja.
Det är skönt. Det låter väldigt snatchigt.
Ja.
Väldigt Guy Ritchie.
Och men tänk, för er som inte har sett Swordfish, föreställer denna. Och sen sitter de och knappar på datorerna samtidigt. Och han dricker vin och grejer. Och, ja. Superhärlig scen.
Yes. Vi letar vidare.
Det gör vi. Vad säger du, Rasmus? Har du hittat någonting här?
Ja, Jag ser här lite olika saker. Och Viktor pekar på en film här som jag ska låta honom ta upp själv. för att jag har absolut ingenting att säga om den. Men jag noterar, Patrik, att du har de tre första Twilight-filmerna i din samling.
Tyvärr har jag inte den fjärde.
Har absolut ingenting emot detta, för trean suger ju i och för sig, men ettan är helt okej.
Ettan är helt okej, det kan jag hålla med om.
Tvåan är väl sådär, och sen så kommer trean och är totalt värdelös, men du har inte sett dem än, va?
Jag har sett den första filmen när den kom, innan liksom hela Twilight-hysterin drog igång. Och
tog väl igång när de kom till den här.
Ja, men inte liksom på riktigt samma sätt.
Jag var före!
Ja, jag kan säga
when it was cool!
Alltså, Twilight before it was cool. Ja, men och då tyckte jag den var helt okej. Okay, och sen har ju liksom det växt fram liksom lite hat kring hela Twilight-franchisen.
Men bara, alltså, bara för att hata många som inte
har sett
det. Jag har sett som folk hatar Justin Bieber, så hatar de ju Twilight.
Precis, jag har inte sett resten av Twilight-filmerna, men alltså, jag är jättevillig att ge dem en chans. Och jag tänkte att ha typ Twilight-marathon, en Twilight. Ja. Och jag hittade dem där väldigt billigt på Blu-ray, så jag tänkte, what the hell liksom.
Skulle vi kunna utlova någon form av Twilight-special när part 2 kommer? Breaking Dawn.
Det skulle vi nästan kunna göra.
Det skulle vara kul, jag ser alla filmer.
Jag vet inte om hur Hannes känner, men
nej.
Jag tror
Hannes, kanske när du har lyssnat på den här podcasten kan du väl mejla oss.
På Filmmixen.
Och alla ni lyssnare som vill ha en Twilight-special, alltså skicka meddelanden till
följ oss. Följ mig på Twitter och skicka ett
meddelande. Precis.
Snabla Foltmar, F-O-L-T-M-A-R.
Snabla Foltmar här nu.
Snabla Foltmar.
Jag har inte hört någon säga snabla i relation till Twitter.
Jag tänker bara, just to make sure. Jag menar, det är i alla fall en notering i din hylla. Och det är väl alltså, på samma sätt som Bergman skulle också ha Twilight i sin jävla hylla.
Ja.
Det hade han ju. Han kollade ju säkert på allt.
Ja, det är väldigt högt och lågt både i min, eller både i Bergmans och min hylla. Ja.
Försöker du jämföra dig själv med Bergman? Ja. Sen, ja, om vi går vidare då så hittar vi ju lite så här lite smygporr här nästan. Caligula har vi ju en film här. Och sen så har vi ju den här nattportieren här också. Ja. Nattportieren.
kan man säga.
Precis, som är lite så här. Vad ska man säga? Jag vet inte, det finns ju en. Jag har inte sett någon av de här filmerna, men man har ju hört talas om dem. Och men Rasmus säger att han inte har gjort det, men jag vet inte, han är väl för 10 år för ung. Ja.
Jag är inte.
Jag känner igen honom.
Ja,
han pekar.
Ja, den kan vi för sig ta upp. Rasmus refererar till Talk Radio.
Oliver Stone's Talk Radio, den här fina Atlantic-utgåvan. Jag har den också faktiskt, de här snygga.
Notera att jag har alla Atlantic-utgåvor samlade för sig.
Är det, men har du alla eller nej?
Nej, inte alla, nej. Men de som är
många.
Ja. Precis, i Talk Radio har vi då som vi har en bild från den filmen på vår logga på iTunes.
Så alltså snubben som är på vår logga på iTunes där det står Filmmixen, han är också med i Talk Radio och han är på baksidan av fodralet här, och det var han som jag reagerade. Ja, där precis. Är ju han.
Ja, och det var ju egentligen en preliminär bild när vi precis startade podcasten som jag hade, och jag vet inte hur man ändrar det, för jag har ändrat bilden på vår hemsida, men det har inte synkats på, så om det är någon som vet hur man ändrar bilden
i
iTunes.
Hur ser bilden ut på vår hemsida då?
Det är den Twitter-bilden som jag har på Twitter-kontot, den bilden där det bara står i Filmmixen och så en liten röd logga.
Men jag tycker om den du har på iTunes.
Okej. Jag är inte förtjust i den, men i alla fall, det är alltså från filmen Talk Radio då, som jag rekommenderar. Det är en ganska bra film.
Jag har äger den här filmen, precis exakt samma utgåva, men jag har inte sett den faktiskt. Men
jag har inte heller sett den. Jag ser att Göteborgs-Posten är de enda som är quotade. Och det står, det är en provokativ, intensiv, stötande och intressant film.
Men för att återgå till Caligula och Nattportieren som inte kom. Vad storyn bakom dessa, undrar jag.
Ja, Caligula har jag inte sett. Nej. Jag har hört väldigt mycket om den, och det är Malcolm McDowell.
Ja, det är ju någon form av förlängd version det här. Det är
precis.
Man har ju hört den här notoriska storyn om hur Malcolm, alltså det är ju skådisar som Malcolm McDowell, Helen Mirren och Peter O'Toole. Alltså jag menar, det är ruggiga tungviktare där. Och sen har regissören klippt in regelrätta porrscener i den här filmen utan att de visste det, de här skådespelarna.
Vilken dålig film är från?
Den är ifrån så mycket som 1979.
Ja, men då funkar det inte.
Nej, alltså det... Men det är verkligen det är verkligen lite dick move, det alltså de ångrar ju verkligen hur mycket som helst förmodligen att de är med i den här filmen, men jag har som sagt inte sett den heller. Det kanske skulle göra någon gång, men den är 2 timmar och 36 minuter, så jag vet inte, det är ju...
Ja, jag har inte varit igång att se den någon gång faktiskt. Nej. Sen jag köpte den, men någon gång ska den väl ses.
Ja, precis.
Hur fan säger man det?
Nattportieren.
Den har jag sett, och det är med Charlotte Rampling som är riktigt bra i den.
Ja.
Det är liksom ett handlar ett nazistdrama, kan man säga, liksom det är efter, alltså det är flera år efter andra världskriget när det liksom uppdagas igen.
Men någon form av erotisk vinkel,
ja, eller? Hon är ju då ett Auschwitz offer som har överlevt.
Okay.
Och hon kommer i kontakt med gamla officerare och sånt där, nazister som liksom har lyckas komma undan, och hon hamnar i lite prekära situationer.
Okej, okay. Intressant. Ja, har du något annat på gång, Rasmus?
Ja, jag noterar Last Exit to Brooklyn
här. Yes, och du noterar kanske framsidan på...
Ja,
Jennifer, det är Jason Lee.
En kvinna med jättestora bröst, men det var inte det jag tänkte på, utan jag tänkte på att jag har sett boken. Och jag funderat på att köpa boken för att den verkar intressant, men hur är filmen?
Ingen aning, jag köpte den rätt nyligen för 19 kronor.
Oj.
Jag har faktiskt aldrig hört talas om den här filmen.
Jag vet ingenting om den alls.
Nej.
Jag köpte bara för att jag gillar såna där lite slip. Jag gillar bröst, och jag gillar såna här slip-in utgåvor eller vad man kallar det.
Atlantics såna fina.
Ja, vart köper man Atlantic?
Det finns ju faktiskt på Grand, eller Sture står de ju. Yes. En hel vägg på Biograf Sture i Stockholm.
För men, som är inte de rätt dyra?
99 spänn var styck, tror jag.
Ja, de har typ såhär 2 för någonting.
Ja, det kan. Men grejen jag inte gillar med Sture är att de inte inplastar det där av någon anledning. Jag vet inte varför.
Ja, det brukar de inte vara.
Jag vet att de jag har köpt...
Men man vill ju att de ska vara lite slitna.
Ja, kanske. För de jag har fått, de jag har köpt från Diskshop och sådär. Jag vet, jag har Metropolis till exempel, och Talk Radio har jag också. Ja, och de jag har varit inplastade när jag fått dem från Diskshop i alla fall.
Ja. Nej, men alltså de där finns typ överallt. Jag ser dem, alltså jag vet att de finns på Åhléns, Akademibokhandeln och liksom typ alla DVD-affärer som, eller sånt, alla affärer som säljer.
Åhléns och just Akademibokhandeln är ju fruktansvärt dyra. Där kan man ju fortfarande köpa en DVD.
Men jag tror att de där kostar 99 kronor typ överallt.
Ja.
De här Atlantic-utgåvorna. Ja. Det är ganska bra priser, och det är många bra.
Alltså det är väldigt fint att ha hyllan just.
Ja, visst. Sen har vi ju de här, något som både Patrik och jag tycker om väldigt mycket, som det snackas alldeles för lite om, alltså.
Mm.
De här filmerna kom...
Twilight.
Nej, de här filmerna kom och sen så försvann de bara helt plötsligt igen. Och det jag snackar om Red Riding-trilogin, och det är en trilogi brittiska filmer.
Den skulle jag alltså få låna av dig.
Ja, den har du sett en...
Nej. What?
De heter Red Riding 1974, Red Riding 1980 och Red Riding 1983. Så det är alltså olika år,
tionden. Väldigt säljande titlar.
Ja, precis. Nej, men jag tycker den här är jättebra. Alltså kriminaltrilogi, och det är liksom...
Det är en sammanhängande historia, fast det liksom fokuserar på lite olika personer,
ställen,
precis, fast i en kronologisk...
Exakt, det är en mordberättelse som går liksom som bakgrund, kan man säga. Sen utforskar de olika karaktärer i... I ettan är det Andrew Garfield.
Som är fantastiskt bra.
Som är fantastiskt bra. Alltså en väldigt ny Andrew Garfield här i Red Riding 1974. Som står i centrum. I tvåan är det Paddy Considine, va?
Också väldigt bra.
Som står i centrum. Och sen i trean är det Sean Bean.
Det är väl främst Mark Addy
som... Ja, Mark Addy är det. Precis, förlåt. Sean Bean är ju med allihop.
Ja.
Eller, ja, han är med i flashbacks i tvåan typ. Men han är med väldigt mycket både i ettan och trean.
Ja.
Så, men Mark Addy, huvudperson i 1983, och i Paddy Considine 1980, och Andrew Garfield i 1974.
Yes.
Men jag rekommenderar de här varmt, alltså det är en väldigt...
Ja, verkligen. Det är olika regissörer till alla tre.
Precis, det är han James Marsh.
Ja, han har gjort två... Nej, andra tror jag.
Andra kanske han har gjort det.
Men de har ju ändå ganska ganska lika stil. Alltså fotot är fantastiskt i alla tre.
Precis, och det här är ju digitalt foto som det, när det är som bäst. Alltså i Red Riot-filmen. Här har man foto med karaktär liksom. Och som sagt, James Marsh, som du sa, det är ju den här han som bara gjort dokumentärer innan. Så vi har snackat om Project Nim förra året på Stockholms filmfestival. Och sen har vi ju
Man on Wire.
Man on Wire, precis, som är en jävligt skarp dokumentär.
Du köper fortfarande väldigt mycket DVD, eller?
Yes, det gör.
Du är en av få jag känner som fortfarande köper DVD.
Ja, alltså jag köper ju mest Blu-rays. Men det är liksom lite äldre filmer och sånt som inte finns på Blu-ray.
Ja, och den norska filmen Ligg med mig från förra året.
Yes.
Ja.
Det var väldigt roligt tycker jag.
Ja, men märkligt att du köpte en DVD ändå.
Ja, kanske.
Jag tänkte att vi skulle prata om en viss grej här.
Ni hittar, som jag försökte gömma.
vi går igenom, nu hamnar vi i Wall of Shame här. Ja. Patricks Wall of Shame.
The big reveal är ju att Patrick har en anniversary-utgåva av Braveheart. Ja. I sin utgåva, men snubben har inte sett Braveheart.
Nej, Patrik Lindholm har inte sett Braveheart. Och det har till och med Rasmus Folkman gjort.
Så att jag har inte sett ett skit.
Så att det är väldigt illa faktiskt.
Ja, men alltså det är väl kanske en av mina allra största Wall of Shame. Det är, alltså jag hade ju...
Är det som är Wall of Shame av filmen man inte har sett?
Ja, man skäms för att man inte har sett
den. Ja. Och den som låg etta på den listan väldigt länge var Gladiator, som jag såg för typ 2 år sedan bara, första gången. Och jag vet inte, Braveheart känns ju lite som en film i samma klass. Kanske inte lika liksom.
Nej, men det känns som att de två hör ihop.
Ja, det är liksom det här episka liksom, du har en...
Jag tycker ju alltså,
Gladiator är ju dubbelt bra.
Yes, jag tycker Braveheart är 3 av 5. Och jag skrev ju en klassiker recension på den på Moviescene, som ni kan hitta där, sök på Braveheart bara. Moviescene.se. Och där skrev jag en klassiker recension och satte 3 av 5 på den här. Och det är ju många som inte gillar när man sätter 3 av 5 på Braveheart. För det är ju, för jättemånga är det liksom en av tidernas fetaste fullpoängare liksom. Men det, jag ser det inte helt enkelt. Jag vet inte riktigt. Jag tycker, det är klart Mel Gibson är bra, men det är nästan så att det blir parodi ibland i Braveheart.
Men det är det, alltså, du vet ju inte kontexten till Freedom!
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Oj. Vi ser här hur det ser ut som ett svampmoln, atombombsexplosion i vårt inspelningsprogram här när Rasmus står och skriker, men det löser sig säkert.
Det är lite redigering på det.
Sen har vi ju här, så du har en hel del. Du är ett Luc Besson-fan, kan jag tänka mig.
Jag är ett fan av Luc Besson.
Luc Besson, ja,
inte Luc Besson.
Förlåt, jag är lite
Luc Besson.
Och egentligen säger man ju Luc.
Sen kan vi säga då att Rasmus Folkman, han uttalar ju alltså Tati. Alltså Jack Tati. Uttalar han Jack Tati. Så att vi ligger
Jack.
Ja, 1-1. Men sen sen så har vi alltså av Luc Besson har vi alltså Subway.
Jag har inte sett Nikita.
Nikita och Leon har vi också här.
Och den sista syren som ligger före.
Ja, det har vi. Det är svensk titel på det.
Men hur hör Leon och Nikita ihop?
Det är det att det är yrkesmördare. Det är ju det är Besons...
Är det typ en andlig uppföljare på något sätt?
Eller? Ja, eller så...
Alltså,
andlig uppföljare kan man väl säga. Att Leon är till Nikita lite.
Ja, egentligen. Ja. Alltså... Jean Renault är ju med i Nikita. Och precis. Där spelar han ju nästan
samma karaktär.
Nästan samma karaktär.
Men han spelar inte samma karaktär.
Nej. Han heter inte Leon. Och då kan han bara för att det är Cleaner. Inte The Cleaner heller, utan jo, The Cleaner.
Så han går från han går från The Cleaner till The Professional.
Typ.
Men Leon heter väl The Professional på
brittisk tid, tror jag.
Yes.
Nej, det är amerikanska som är The Professional, va? Och i hela resten av världen är Leon.
Ja. Jag kan ju tipsa om Blu-ray Subway. Som jag tycker är en väldigt bra film av honom, som kanske liksom inte är lika omtalad och välkänd som hans övriga filmer.
Nej.
Och om jag ska dra på mig, skämma ut mig ännu mer här själv, så kan jag säga att jag inte har sett Det stora blå. Av
Luc Besson. Och den äger du inte heller, va?
Nej, det gör jag inte. Och den planerar jag väl köpa på Blu-ray och se.
Jag gillar The Luc Besson Collection.
Precis.
Ja.
Väldigt
fint. Det finns ju faktiskt en box med dem. Men jag har också gjort så att jag har köpt dem separat.
Mm.
Jag har Nikita och Leon och Le Grand Bleu. Det stora blå. Och den vet jag ju att i ett tidigare avsnitt har jag och Hannes snackat om den filmen. För jag vet att Hannes gav mig den i en filmswitch. För att det är en av hans favoritfilmer. Mm. Jag tror att han tycker det är den bästa Luc Besson-filmen. För mig är ju Leon 100%.
Mm.
Men för Hannes är det Det stora blå då. Och den fick jag i en filmswitch. Och jag tyckte den var jättebra också. Mm. Så den rekommenderas varmt alltså. Absolut. Sen har vi ju hittat här Wes Anderson.
Nu ska vi se. Nej, jag tror inte jag har den här. Men jag har ju faktiskt en signerad plåtutgåva, en steelbook av Leon.
Har du?
Som är signerad av Luc Besson.
Från filmfestivalen då eller?
Yes, ja. När jag träffade honom på Stockholms filmfestival för typ 2-3 år sedan.
Ja.
Den har ju tyvärr inte framme nu för den ligger i flyttlådor ute i förrådet. Ja. Men den ska väl upp och få en hedersplats så småningom.
Det tycker jag absolut. Sen hittar vi super fancy grejer här. Alltså en, till och med en Criterion-utgåva av Wes Andersons Rushmore. Jag vet ju, du älskar ju Wes Anderson.
Yes.
Och det gör väl alla. Alltså jag är inte jag är inte ett lika stort fan av Wes Anderson, men jag tycker att Wes Anderson är jättebra. Så ja. jag förstår ju liksom.
Det förargliga med den där är att jag inte kan spela upp den. Det är nej, fel det, region på den där kriterien.
Ja, man kan ju ändra sin region på sitt PlayStation 3.
Nej.
Oh.
Jag är säker på att man kan göra det typ 3 gånger.
Men Patrik, förklara, vad är Criterion? Alltså, för er de som inte vet.
Ja, för det finns tydligen folk som inte vet det.
Vad är Criterion?
Ja, det är en sorts Criterion Collection heter det. Det är liksom utvalda filmer som ingår i en kollektion där man liksom satsar på, dels restaurerar man filmer. De satt ju mest på lite äldre filmer, så här klassiker.
Ja, oftast.
Ja, fast det kommer ändå lite nya som Lena Dunhams Tiny Furniture och den nya bögfilmen Weekend.
Ja, som är båda de är stort what the fuck, alltså ja. Varför de får Criterion treatment
som man kallar för. De som väljer ut så kul att de är
skitbra. Jag vet, men alltså att man inte satsar
mer på. Jag tycker
att
båda de är jättebra.
Ja, och de satsar ju på lite mer så här högkvalitetsutgåvor. Det pumpat med extra material. Ja.
Det är liksom allt extra material som finns kan man finnas på diskarna liksom.
Och restaurerade utgåvor
som sagt. Hur mycket extra material? Det finns det Tiny Furnitures egentligen.
Inte särskilt
mycket.
Furniture. Det är bara, läs bara på baksidan på Rushmore. Det är hur mycket som helst.
Ja.
Och det är ju jävligt jobbigt att vi inte kan kolla på det. Men,
jag tror att du kan göra det. Vi kollar på det.
Jag planerar att köpa en Region 1 Blu-ray-spelare.
Ja. Sen gillar man ju också med Criterion-utgåvor är just det här att de anlitar liksom konstnärer som gör alltså omslagsmaterial. Så det är helt nya omslag alltid. Det är ofta så här tecknade, överstiliserade grejer som ser väldigt
fina. Och det är till exempel med Wes Anderson, då är det ju liksom samma stil,
samma konstnär de anlitar för att göra dem.
Och det finns ju faktiskt också en Tumblr-blogg som heter Fake Criterions, där de gör fake-utgåvor av kanske filmer som aldrig skulle bli Criterion-utgåvor.
Precis, men som ser jävligt coola
ut. Där de gör väldigt snygga liksom posters, eller omslag till dem.
Vad har vi mer här? Vi snackade lite om...
Jag noterar att du har Big Lebowski, jag vill inte egentligen prata om det, men det finns en...
Big Lebowski.
Det finns en liten affär på... Bleecker Street tror jag i New York
yes.
där som heter The Little Big Lebowski Shop, där det bara finns massa grejer från filmen som jag var inne i.
Riktigt nice.
Ja, det var jävligt
att man ens kan driva en sån butik är helt otroligt.
Grejen är att det är två snubbar som äger den, som båda står där, och de ser exakt ut som Walter Salchow. Exakt ut så, alltså de har Hawaii-skjortor. Och sen så har de så här glasögon som är typ så här orange färgade.
Ja.
Eller solglasögon liksom. Och så står de där och är tjocka.
Ja.
Och lite, lite
de små. De bara står där och är tjocka.
Lite små autistiska.
Ja.
Och en ponytail i nacken bara så här. Det var sjukt. Väldigt surrealistiskt att gå in där. För att man trodde inte att de fanns i verkligheten. Det var som att träffa Walter Sobchak. Jag köpte tyvärr ingenting där.
Det skulle jag
också. Sen har jag för att...
Jag har redan två Big Lebowski t-shirts.
För att gå vidare så snackar vi lite innan det här avsnittet. Innan vi drog igång och spelade in så snackar vi om Peter Howitts Sliding Doors-film. Vi
pratade till och med om ett Sliding Doors-moment i Looper-avsnittet.
Ja. Precis. Så det är lite, men just Sliding Doors, det är en film som jag tycker också, precis som... Ja, de här Red Riding-filmerna, att man pratar om lite för lite faktiskt. Det är en otroligt intressant just narrativt sett.
Ja, alltså film. När jag läste filmvetenskap på universitetet så såg vi ju faktiskt den filmen.
Ja.
Och det var intressant att den lyftes fram. Vi hade inte sett den innan. Men Sliding Doors är ett begrepp
Precis, som jag använde i förra avsnittet, men jag har inte sett filmen.
Nej, och jag hade ju också hört talas om det innan.
Är det, så att det är jävligt imponerande. Ja. Sen är ju Gwyneth Paltrow ju otroligt vass i den här filmen. Och sen för er som inte, alltså för er som inte har sett den eller har koll på just Sliding Doors-scenariot, så är det ju det här att filmen utspelar sig i två olika narrativ, kan man säga.
Ja.
Först är det en och samma film, och sen så ser man hur Gwyneth Paltrows karaktär i en utav tidslinjerna missar hon tunnelbanan. Alltså hon krockar med en kille i trappan på vägen ner, och därför missar hon precis tunnelbanan. Och i den andra scenariot så krockar hon inte med snubben, utan hinner springa in precis.
Och så får man se de här parallella, man får liksom följa dem.
Hur detta
det är inte så att filmen, det är inte så att filmen börjar om i mitten liksom, utan de, det är så här en liten del och sen en liten del och sen en liten del.
Precis,
sen,
ja. Ja, den är börjat om i mitten, nej, precis. Utan den, man får se båda tidslinjerna bredvid varandra liksom, parallellt.
Mm.
Och ser hur, alltså hur kataklysmiska liksom skillnader det blir bara med, för den här liksom...
Det är ju verkligen the butterfly effect.
Precis, helt otroligt. Kaosteori är det liksom.
Ja.
Det finns en scen som jag älskar i The Curious, Finchers The Curious Case of Benjamin Button, där man ser också, där han också leker med det här. Den här scenen när Kate Blanchetts karaktär blir påkörd av en bil.
Ja, just det.
Och hur hon inte hade blivit det om någonting utav massa olika kuggar liksom, om en... Någon hade glömt sätta på sin ringklocka, om någon hade tittat åt vänster en viss sekund, och så hade hon inte blivit påkörd. Alltså hur, alltså det, och det är rätt.
Eller hon bara hade sett sig för en
jävla, ja, exakt.
Dansar ut i gatan, jävla idiot.
Nej, men alltså det är, så, det är en sån grej, en sån film, Sliding Doors. Och just den scenen i The Curious Case of Benjamin Button som kan få mig att bara liksom ligga sömnlös om nätterna, bara för man tänker hur sjukt livet är egentligen. Hur alla människor som vi liksom bara, människor som vi råkar stöta emot på, alltså på tunnelbanan till exempel, eller i en affär eller vad som helst, hur de totalt förändrar vårt liv.
Mm.
Alltså bara det mötet med en människa som vi inte ens känner. Så den är också väldigt intressant, film Sliding Doors. Jag vet inte, är du gillar den väldigt mycket också? Eller du...
Jag har ju bara sett den en gång när jag såg den i skolan, men jag kände, ja men den där skulle man nog kanske ha i en utgåva.
Ja, visst.
Så den, ja, den är trevligt.
Och här hittar Rasmus supertunga grejer.
Ja, alltså. Det är ju faktiskt så att jag såg Robocop för första gången kanske för ett och ett halvt år sedan. Eller något sånt.
Ja.
Ett år sedan.
Ja.
Det är alltså Robocop.
Jag såg den ju för första gången typ för några månader sedan när jag köpte den där.
Oj.
Utgåvan faktiskt.
Vad är det här? Det är en
box. Vad tyckte du om filmen?
Jag har sett lite delar av den när jag var yngre, den första filmen.
Mm.
Jag har sett ettan och tvåan nu, inte trean. Men det är ju inte med samma skådespelare, Peter Weller.
Precis, för de som inte...
Jag har inte sett tvåan eller trean.
Nej, okej. Tvåan är ju regisserad av Irving Kirshner som har gjort... som har gjort Empire Strikes Back.
Vilket är väldigt intressant.
Mm. Och många tycker att den är väldigt bra. Jag tyckte inte att den var så himla bra. Ettan är bättre.
Ja.
Men det är rätt härliga filmer. Eftersom jag inte har liksom växt upp med dem eller liksom sett dem när jag var yngre, så har jag inte samma nostalgiska relation till den.
Nej.
Men jag tycker det är en ganska stundtals imponerande film, första filmen.
Men det här är alltså en trilogibox som Patrik har här med alla tre. Och jag bara tänkte, köpte du den här just i samband med hela Kinnaman, Robocop-grejen började komma upp?
Och då kände jag, shit, jag måste ju fan se
de gamla filmerna. Jag känner, alltså, jag har sett alla tre, men jag...
Det är väl en ny trilogi som ska komma?
Det vet jag inte då.
Jag är rätt säker på det.
Mm. Det är ju siktar de är säkra på, men det beror ju helt på hur ettan går då. Ja. Det kommer ju, det vet väl alla.
Kinnaman har ju fullt upp med sina Johan Falk-filmer, så det kommer säkert inte
bli. Läste en intervju med Kinnaman om det där, och han är väldigt... Alltså, ska man säga, transparent när det kommer till att han fattar att det är remakes. Liksom. Att det kommer inte bli världens bästa filmer. Nej. Han tycker i alla fall att det är bättre.
Och det är världens chans för honom.
Till, ja, liksom, han tycker också att det är bättre filmer än vad vanliga remakes brukar vara. Liksom.
Och sen är ju, det har vi snackat om, tror jag, just att när nyheten om att José Padilla är den som ska regissera filmen. När den nyheten kom så tror jag att vi snackar om det, va? Just att det känns som ett jävligt fräckt val. Alltså, det är ju snubben som har gjort de här brasilianska filmerna, eller va? Troppa de Elite. Ja, just det. Det är ju Rio de Janeiro. Ja. Så Troppa de Elite och Troppa de Elite 2 har han gjort. Som är otroligt kritikerrosade. Så, och nu har jag tror inte vi har snackat om de första bilderna från Kinnaman. In action i Robocop-dräkt har ju släppts. Jag vet inte, vi har ju sett dem allihop. Vad tyckte ni?
Alltså? Ja, alltså det är ju bara set photos. Så det är officiella bilder sådär. Det är många som har klagat på att det liksom
den är helt svart och
ja, ja, att det liksom ser, det var många som tyckte att det såg ut som en Batman-dräkt liksom. Jag tycker faktiskt det ser jävligt coolt ut.
Det, alltså, tycker det, jag också,
det är roligt att man gör något lite mer annorlunda. Alltså de här inbitna fansen kommer ju klaga på vad som än,
exakt,
hur det än ser ut så kommer de ju klaga.
Precis.
Antingen är det för likt originalet eller så för olikt originalet, eller så skulle man gjort så där, man skulle gjort så.
Precis, och sen så kom det ju också fram bilder där man hade gjort om dräkten efterhand liksom.
Ja, det var någon som hade retuscherat lite i Photoshop, ja, typ på dräkten
och för att göra det mer lite
teaser på ännu snyggare och alltså jag är ingen emot att det är lite likt här Batman. Nej. Men väldigt väldigt armor-aktigt.
Jag tycker det är skitkul att de som sagt som Patrik säger att de
små,
gör
små små skydd liksom, ja, som sitter överallt. Lite mer att ni lyssnare ser hur jag visar det här.
Lite mer gång. Det är lite mer close to reality tycker jag, lite mer gritty, och det tycker jag hur man än gör på det viset så tycker jag det är rätt håll. Och sen släpptes det ju, precis efter det så släpptes ju en sån här teaser poster typ med loggan, och då ser man ju det som på Robocops ben. Och då är det ju inte bara svart, utan det är liksom svart, silvrigt och rött, tror jag. Mm. Men på de här bilderna så ser det bara svart ut. Så jag tror direkt den kommer se annorlunda ut. Men även det vi ser på setbilderna tycker jag funkar riktigt bra faktiskt. Mm. Så jag fattar inte den här kritiken heller. Den fick så otroligt dålig kritik när de bilderna kom. Jag vet att Alex Billington, exempelvis på First Showing, bara för att de bilderna kom så skrev han ju världens långa artikel om att Robocop kommer floppa. Mm. Och att det kommer bli världens flopp. Och att filmbolaget har hanterat ett totalt fel. Så att, men det tror inte jag. Jag har lite smått hopp för dem fortfarande faktiskt.
Man ser hur Patrik sitter och rycker här när man tar det grejer.
Ja, vänta, vänta. Okay. Ja, det är tydligt att de ska förstöras och sen att de ska stoppas in på fel ställe.
Ja, det var någon som
jag eftersom jag har hela ordningen memorerad i mitt huvud.
Och sen kan vi säga, ni lyssnare kan ju tänka så här, det är alltså fyra väggar med filmer som är här inne. Och det finns inte en kvadratcentimeter som inte är täckt med filmen.
Det här som jag hittar nu här är ju väldigt roligt, för att Patrik äger ju med gott samvete alltså en av de filmerna som brukar klassas som världens sämsta. Och det är alltså Batman och Robin, helt enkelt. Yes. Det är alltså Joel Schumacher. Joel Uneven.
Hans underskattade mästerverk
Batman
som
och Robin.
Som jag köpte på Blu-ray.
Och storyn bakom de här då?
Ja, alltså jag ville se om de här alla gamla Batman-filmer. Och de fanns ju i ganska bra priser.
Och det är rätt snygg utgåvor faktiskt.
Ja, och de är faktiskt fullpumpade med extra material.
Ja, det är
de. Och det är, för de ser ju jävligt billiga ut. Och de är billiga. Alltså, det är rätt kostnadsmässigt.
Men de är proppade.
Men till exempel, jag har bara kollat igenom extra materialet på den första Tim Burtons Batman. Men där var ju liksom 3 timmar extra material som jag satt och kollade igenom. Sen orkade jag inte fortsätta med de andra. Men jag tänkte, what the fuck, liksom, man kan ju lika gärna ha hela den samlingen. Och det är ju liksom en särskild samling. De är ju liksom i samma stil.
Samma stil, ja. Alltså, de har liksom gjort, de är helt svarta och sen har de gjort loggorna.
Ja, de är inte så stiliga direkt, men det är i alla fall matchande.
Ja, de är lite småtråkiga.
Sånt går man alltid om på.
Jag tycker fan de var skitsnygga faktiskt, men
ja, sen svarar du den stilidealen som du har.
Ja. Vad har vi annat här då, Rasmus? Något intressant?
Ja, du...
Precis, vi har ju lite steelbooks har vi här.
Det har vi. Jag kan ju säga om du har det här.
Ja.
Super 8, Captain America, Tinker Tailor Soldier Spy, Drive och Tron 1 och 2.
Ja.
Yeah.
Och Tinker Tailor tar ju priset där.
Jag har Tinker Tailor Soldier Spy och Drive.
Och jag har bara Tinker Tailor Soldier Spy av de nämnda. Och det tycker jag. Jag vet att ni tycker inte samma sak där. Men jag tycker att Tinker Tailor är den absolut bästa filmen av de ni nämnde där.
Jag tycker Captain America är bäst.
Ja.
Nej, men Drive är
självklart. Sen ser jag här, du har någon... Vad är detta? Är det en Steelbook DVD av Top Gun här?
Yeah.
Det är ju väldigt spännande faktiskt.
Jag har fler Steelbooks DVD, men de ligger nerpackade.
Ja. Jag visste inte ens att denna existerade, Top Gun, Steelbook.
Hittade den för 50 kronor, ja. Så jag slog till.
Jag såg om den för ett tag sedan och den håller faktiskt fortfarande den här filmen. Det är alltså Tony Scott.
Den är härlig.
Det är väl Tony Scotts mest kända film, va, får man väl säga.
Kan man väl säga.
Ja, hans mest kända film, och Tony Scott då, som vi sa i något föregående avsnitt, han har ju tyvärr, han tog ju livet av sig, sorgligt nog. Men
vi kan ha nämnt hela tidigare.
Ja. Men han lever kvar i sina filmer. Han lever kvar här i Patricks filmhylla. Ja, så är det. Ja.
Så,
En snabb fråga, Patrik, jag noterar att du har Star Wars, den obligatoriska Star Wars Blu-ray-boxen.
Som jag inte äger. Äger inte du
den? Alltså. What? Det känns som att verkligen alla köpte den när den kom.
Ja, alltså, men
jag vet inte, jag hade inte råd att punga ut 800 spänn
på den. Och grejen är att jag är så otroligt snål, så jag väntar ju till saker och ting blir billigare. Jag har ju den, det tålamodet, så jag kan liksom skita i Star Wars-boxen i
flera år. Jävla små.
Ja. Och sen köper jag den, för den existerar. Alltså,
den kostar 20 spänn när Blu-ray har försvunnit. Så den kör digitalt via Netflix. Ja. Men hur är extra materialet i den?
Ingen aning, för jag har inte ens satt in en enda skiva från den här boxen i min spelare.
Nej, okej.
Okay. Det är nu man frågar sig, varför köper man Blu-ray-filmer igen? Egentligen, alltså.
Ja, alltså jag har ju tänkt att se på alla Star Wars-filmer alltså i de här Blu-ray-versionerna. Och kolla in lite extra material, det har ju tyvärr inte gjort.
Jag vill verkligen ha ett Star Wars-marathon. Kan inte vi ha det?
Det vore jäkligt kul.
Kanske.
Nej, men jag har faktiskt aldrig haft ett Star Wars-marathon. Jag har haft Sagan om ringen-marathon och kört alla extended.
Ja,
ja, det var jävligt jobbigt, för jag tycker
det är tungt.
Alltså, de där älskar ju liksom.
Ja visst, det tycker jag också. Det vore kul.
Det var ju sjukt när Filip Hammar i Breaking News breakade med nyheten att han aldrig har sett någon Star Wars.
What? Det är ju helt
sjukt.
Ja. Mm. Vem har inte sett Star Wars? Det är ju...
Om ni inte har sett Star Wars, maila inte oss, filmixesnabla
gmail.com. Så vi kan leta upp er och döda er. Eller snarare spänna fast er i en stol och köra ett marathon.
Sen har vi faktiskt lite Lars von Trier här också.
Yes.
Hans Dogville.
Mm-hmm.
Som jag inte har sett. Men nu när jag såg... Alltså det, Lars von Trier var ju med i ett av de här avsnitten av Bergmans video. Det går ju full circle här nu.
Kommer även gästa ett kommande avsnitt av Patricks video.
Patricks video, precis. Förhoppningsvis.
Snacka om min kuk.
Snacka om Patricks kuk, ja, precis som han gjorde i Bergmans video. Men i alla fall,
för där snackar han också om min kuk.
Exakt. Men det jag tänkte, Dogville. Alltså det jag inte har fattat... med Dogville, alltså just när jag såg Bergmans video, så var det att att det är som en kuliss allting. Har du sett Dogville?
Ja, det har
jag. Mm. Är det utspelar sig allting i en kuliss? Eller alltså,
ja, alltså det är liksom i, de spelade in den i Trollhättan i Sverige. Och man ser det är som i typ ett enda stort rum där liksom allting, husen är ju, det är liksom bara ritat på marken.
Ja.
Och det,
har du fattat det här, Rasmus?
Alltså det är som en, bara en stor teaterscen. Ja. Där det bara är lite props här och där.
Men alltså, att de skådespelarna eller karaktärerna är inte medvetna om det? Eller alltså hur funkar liksom...
Men alltså, de agerar ju som att det är liksom en helt vanlig
värld
liksom.
Det har inte jag fattat.
Så det är ju som en teater, typ.
Och det har inte jag fattat alls.
Utan nej, men du har sett det med den.
Nej, men jag upptäckte, jag såg Bergmans video och där var det klipp från Dogville. Och då var det så här, då sitter typ Nicole Kidman på en liten trälåda bara, så är det så här helt svart golv, som en teaterscen bara. Och som sagt, det är ritat på marken, hus och grejer. Så här jätte, alltså det är ju så här super
extra. Det är till exempel, de ska ha med, det är en hund med i filmen. Fast hunden är inte med, den är ritad på marken. Och så är det ett ljudspår där man liksom hör så här, ruff, ruff, lite. Så det är väldigt intressant
film i det avseendet.
Det funkar. Det blir som att se en lång teater. Den är faktiskt helt okej.
Det är verkligen jättebra.
Vi har ju Dancing in the Dark som jag har där också. Som är en fullständigt usel jävla film.
Vad tycker du om Norwegian Wood som står där?
Den har jag tyvärr inte sett. Men jag gillar verkligen de här tree art-utgåvorna som står där. De här röda och svarta. Jag har ju tyvärr bara 4 stycken hittills. Men... det är något att samla på. Det är väldigt fina utgåvor, tycker jag.
Ja.
Jag gillar ju när det är så här pappershölje kring filmerna.
Jag gillade inte alls det först. Jag tyckte det var
jobbigt. Jag gillar nästan det mer än Steelbox.
Man gillar ju inte när kanterna viker sig dock. Det gör
inte. Men alltså, jag gillar när det ser lite så här slitet ut. Men det är lite så här. Det är som med böcker. Man skiter ju hur man har dem i väskan, för man vill ju att de ska bli lite slitna. Man vill att det ska vara en Viggo Mortensen bok liksom, som man tar upp, och så är det så här slitet som fan, och det är lappar i dem. Precis. Och som
han, ja just det, du säger Viggo Mortensen bok, ja, för jag och Rasmus brukar alltid, jag och Rasmus vill att våra böcker ska se ut som, för det, vi båda refererar till en intervju som gjordes med Viggo Mortensen inför The Road. Och där han gör en intervju, den finns på YouTube någonstans, jag vet inte exakt vem det är han gör intervjun med, men då tar han upp, för att intervjuaren ställer en fråga om boken, och då tar han upp den, och boken är liksom som, alltså man ser ju den raka pärmen på ena sidan, men sen är det som ett dragspel på andra sidan, så mycket har han liksom öppnat och läst, och sen sitter det post-it-lappar nästan på, känns som varannan sida, helt jävla sönderläst boken. Helt otroligt, alltså det är som att han har läst boken 1000 gånger. Och den känslan vill man ju ha.
Och han har säkert läst boken 1000
gånger. Ja, grejen är att så ser inte mina pocketböcker ut, kan jag säga. De ser ju väldigt fina pluggor ut. Det är nästan som man får sätta sig och spira lite kaffe och så här, råka sätta sig på boken bara.
Det finns en bok på Urban Outfitters som heter typ, eller den handlar i alla fall om hur man får sitt anteckningsblock att se liksom skitigt ut. Att få se lite
så här, style lite med det.
Men vet du, om ni ska ta och försöka summera
ja.
Min ska, filmsmak och samling.
Vad säger vi här då, Rasmus? Patrik Lindholm.
Han är någon sorts ambivalent figur som inte riktigt vet vart han har fötterna här på jorden.
Samtidigt
i och med att han har både boxen och Twilight-filmerna.
Liksom.
Men samtidigt så kanske det visar att han är lite versatile.
Exakt.
Och,
han är väldigt så här, tycker väldigt mycket om, vi säger här, det är mycket, vi har inte nämnt några, men det är väldigt mycket serietidningsadaptioner och så här. Väldigt mycket, alltså lite mer åt, och det är ju lite mer åt mainstream-hållet. Medan det också finns en massiv klassikersamling här ju. Alltså det är mycket klassiker, så det är ju liksom,
det är inte ens nämnt min Director's Collection box med nästan 40 filmer av,
ja, av liksom europeiska mästerverk. Ken Loach, Werner Herzog och Polanski.
Den är ju fet.
Riktigt
fet. Nu river Rasmus hela.
Rasmus river kåken här nu.
Director's boxen håller ju uppe allting.
Ja.
Ja, det var ingen bra grej.
Men det är väldigt många regissörer och otroligt många filmer. Alltså hur många filmer skulle du tippa på att ha sett i den här boxen?
Jag har ju, de enda jag sett är, det är samtliga Truffaut, samtliga Polanski.
Ja.
Och någon mer från någon annan. Men annars har jag väldigt mycket kvar än där.
Jag har ju köpt de här några separata. Jag vill ju inte ha alla. Jag har Truffaut, Polanski och Herzog. Har jag.
Det är alltså 38 filmer i den här boxen. 9 regissörer. Och vad fick du för dem?
Den kostade bara 600 någonting. Okay. Det var rea på den när jag köpte och slog till.
För jag är lite sugen bara för att så här, för jag har ju sett antagligen väldigt lite av det, om något i den här boxen liksom. Så bara för att bredda ens filmkunnande lite, så skulle jag kunna tänka mig att köpa en sån och dra igenom.
Yes.
Även Alfred Hitchcock boxen som du har här, vad fan kostar den?
Ja, den kostar lite typ 800 någonting kanske.
Mm. Men alltså...
Den är jag också lite sugen på. Jag vet inte om den ens finns.
Men alltså, allt som allt så kan vi då säga att Patrik är som sagt väldigt versatile.
Allätare,
precis. Alltså det är både högt och lågt. Det är väl lite som vi vill att filmmixen ska vara helt enkelt.
Han är... Ja.
Eller hur? Patrik är filmmixen lite.
Ja. Eller så är han bara...
Personifiering.
Ja, precis.
Eller så är han bara förvirrad.
Ja, exakt. Man vet ju inte. Men vi får väl hoppas att det kanske kommer någon annan sån här avsnitt. När vi sitter hemma hos mig i Kalmar kanske.
Ja, vi kan
jag tror vi 20 avsnitt till av Patriks video.
Exakt.
Vi går djupare in i arkiven. Kanske går in i mitt förråd och kollar vad som finns i mina lådor som ännu inte är uppfackade.
Precis, det vore ju skitkul. Men until next time alltså.
Det blir en wrap-up här. Vi får se om det blir någon av den här skiten.
Den här, vi får se vad ni skriver, vad ni tycker om ett sånt här avsnitt.
Nej, nästa gång blir det Rasmus Folkmans hårdisk.
Ja, så är
det. Exakt. Scrollar igen.
Samlingen existerar inte. Men tack för oss i alla fall.
Nu ska vi se Twilight!
Ja!
Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra.
Jag vet att vi snart ses igen.
Vi ses snart igen.
Snart igen.
Hej då, vi ses, adjö, farväl. Now